Så, välkomna allesammans och det här är då vårt mitt i veckan-möte och då har vi under en längre tid undervisat från Galaterbrevet som är förmodligen det äldsta brevet tillsammans med Jakobs brev i hela Nya Testamentet. Så det är spännande. Och ni vet bakgrunden. Paulus hade varit där, han hade undervisat dem. De hade fått de goda nyheterna om att frälsningen finns i Jesus Kristus. Och de förstod att frälsningen var helt och hållet av nåd genom tro. Men efter en mycket kort tid så gick de tillbaks in under samma ok. Och trodde att de skulle bli helgade eller fullkomnade genom att gå tillbaka till lagen och följa samma gamla förordningar. Och nu var de i samma fångenskap som de hade varit innan. Och det här var bakgrunden till varför Paulus skrev Galaterbrevet. Men vi ska börja med att gå till kapitel 5. Och förra gången så avslutade vi med att läsa Galaterbrevet 4, verserna 21-31. Plus 5.1. Kom ihåg att de här versindelningarna och kapitelindelningarna som vi ser i Bibeln, de är faktiskt människopåfund. När man tittar på grundtexten så är det bara en löpande text på det här sättet. Men på grund av att vi är så organiserade så har vi försökt att ordna upp det så att det ska vara lite struktur. Och det är väl inget fel med det, men det är inte exakt så att strukturen eller ordningen av kapitlen och så vidare är inspirerade. Det är texten som är det, inte hur människor har delat upp det. Men nu ska vi be och be att Herren välsignar Galaterbrevets 5 kapitel, verserna 2-12. Och om jag inte missminner mig så är det här också predikan, eller lektion, eller vad vi nu ska kalla det, nummer 12. Så här är vi ber att du välsignar nu den här stunden som vi har tillsammans. Tack för alla som är här. Vi ber också för dem som eventuellt är på väg. Tänker på dem som reser. Andrej som är i Moskva. Jonathan som är i Karlshamn. Rosmarie som är i väg. Postare. Olika personer som av olika anledningar inte kan vara med. Vi ber att du välsignar var och en. Och låt det här ordet vara rikt för oss nu i våra hjärtan. I ditt namn. Amen. Okej. Det är många koncept som man använder. Många olika uttryck och så vidare. Och en del har varit i församlingen i 30-40 år. Gått ut bibelskolan och så vidare och så vidare. Och gäspa lite och säga, ja det där har jag hört förut. Andra säger, jag har ingen aning om vem Jesus är. Liksom, vem är han? Du pratar hela tiden om Jesus. Och den där boken, Bibeln som du har till på, vad är det för någonting? Så vi är alltså på väldigt olika nivåer. Och jag försöker alltid att ta det lugnt. Jag försöker att stanna upp. Jag försöker att förklara olika saker. Men vi kan naturligtvis inte definiera varenda liten term. Så kan ni nog inte, skriv ner dem, fråga efteråt, eller slå upp det, eller studera. Därför att vår filosofi, om man uttrycker det så, är ju inte att man kommer bara och lyssnar på en predikan. Det går in i ena örat och ut i andra örat. Utan vi förbereder oss innan vi kommer. Vi ber att Gud ska öppna våra öron, våra hjärtan, för att ta emot. Och sedan så naturligtvis efteråt så tittar vi på våra anteckningar eller vad vi har hört. Kanske vi går till internet och lyssnar på det igen och så vidare. Var det någonting jag missade? Ibland kan jag lyssna på en predikan kanske minst 2 gånger, kanske 3 gånger ibland. Och man är så förvånad för man säger, men sa han verkligen det förra gången? Så även om man tror att man hör allt och kommer ihåg allt så gör man inte det. Så det är alltid nya detaljer som framkommer. Men alla vet förmodligen att människan, står det i Hebreerbrevet, är ålagt människan att en gång dö och sedan dömas. När människor säger att det finns ingenting i Bibeln som är sant, så kan man alltid hänvisa till det. För det står att alla människor kommer att dö, det vet vi att vi gör. Men om det är sant, varför är inte nästa mening också sann? Människan ska dö och sedan dömas. Och jag tror att människor är medvetna om det. På något sätt Gud har lagt evigheten i våra hjärtan. Vi vet att det kommer ett slut. Vi vet på något sätt att det kommer en dag när vi ska vara ansvariga. Vi vill inte veta det. Vi flyr från det i våra tankar och så vidare. Men det finns en plats som alla människor kommer att stå inför. Och det kallas för den vita tronen. Den vita tronen är en plats som alla otroende kommer att stå inför Gud och bli dömda. Men troende kommer inte dit. Vi är vid en annan plats som Bibeln kallar för Kristi domstol, som också kallas på grekiskan Bema. Och ingen som står inför Bema-sätet kommer att dömas till ett evigt straff. Vi kan inte straffas. Gud kan disciplinera oss, han kan tukta oss, men det gör han i kärlek. Han kan aldrig döma oss, därför att domen blev lagd på Jesus Kristus. Han kan inte döma oss på nytt. Vi är frikända en gång för alla. Och allt Gud gör, även om det svider ibland, det är gjort i kärlek. Som de döttrar och söner som vi är till honom. Och vi kommer alltså att stå inför Kristi domstol, eller Bema-sätet. Inte för en fällande dom. Men det kommer också att uppenbaras på den dagen att vi har sprungit loppet, eller löpt loppet förgäves, eller åt fel håll. Alltså vi kan slösa bort våra liv, det är fullt möjligt. Och Bibeln talar om detta, vi kan inte ignorera det. Och en av anledningarna till att vi kanske inte får den fulla belöning som vi borde ha, eller vill ha, har att göra med vad vi kallar för lagiskhet. Och när människor hör lagiskhet så tänker man alltid på att någon människa ser väldigt allvarlig ut, klär sig väldigt tråkiga kläder och säger att man får inte göra det och det och det och det. Det är liksom den här bilden av lagiskhet. Men faktum är att vi kan vara lagiska på så oerhört många olika sätt. Jag kan vara en fullt modern svensk som inte bryr mig om någonting. Jag gör vad jag vill, när jag vill, hur jag vill. Men jag kan ändå vara lagisk. Jag kan ändå på något sätt i mitt hjärta vara lagisk. Att jag har någon slags norm som jag försöker att leva upp till eller nå upp till. Och misslyckas jag så blir jag fördömd och så vidare. Och jag ska tala om i den här texten hur lagiskheten har 7 olika diken som vi kan hamna i. Lagiskhetens 7 diken. Och jag ska använda en term här. Lagivrare. Vad är en lagivrare? Jo, det är en människa som vill få människorna in under lagen så att de blir fördömda. Och det var exakt det som de här personerna som kom in i Galatien gjorde. De kom in och kom liksom, ville få folket att komma in under en lag som de inte kunde leva upp till, så att de blev fördömda. För att Satan älskar naturligtvis när vi blir fördömda. Så det första som vi ska titta på här i versen 1 till och med 2 är att ett, eller första diket, laggivarens dike, är att man ignorerar Jesus ställföreträdande liv. Ställföreträdande betyder att jag gör någonting istället för någon. Och i vers, förlåt mig, ja, vi kan läsa 1 och 2 då. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Se, jag Paulus säger er att om ni låter omskära er kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. De visste att de inte blev rättfärdigförklarade genom gärningar. Men nu försökte de att bli helgade genom gärningar istället för tro. Och det här ordet i vers 2 där som det står, Kristus är inte till någon hjälp för er. Det är ofelio i grekiskan. Och det betyder precis som, nej, här översätts det någon hjälp för er, men att han är inte till någon nytta. Och det betyder inte att Kristus inte hade varit till nytta för dem. För uppenbarligen var han till nytta för dem när de kom till tro och blev frälsta. Så han var till nytta för dem så tillvida att de nu var på väg till himmelen. Men Kristus var inte till någon nytta för dem att leva det kristna livet. För de har lämnat honom och istället gått in under en lag som ingen kunde uppfylla för att bli fullkomnade. Och det svåraste för en otroende person är att acceptera att Kristus dog istället för oss. Det är det svåraste. Så liksom att, ja, men jag är en god människa, jag gör gott. Finns det en himmel, finns det en Gud, så tror jag att jag kommer dit. Och man kan inte acceptera den tanken att någon var tvungen att dö i vårt ställe. Att vi inte klarade det här på egen hand. Men det svåraste för troende människor, det är att inse att Kristus lever istället för oss. Med andra ord, liksom, var hämtar vi vår kraft? Var hämtar vi motivation? Vi tänker hela tiden att liksom jag håller den här lagen, jag gör några olika saker och så vidare. Men precis som Kristus dog i vårt ställe så att vi kunde bli frälsta, så har också Kristus, eller vill också Kristus leva istället för oss. Alltså han bor i oss och vill att hans liv är manifesterat så att vi, han får leva genom oss. Och i Galaterbrevet 2:20 står det, det är inte längre jag som lever utan Kristus lever i mig. Om vi ignorerar det här försöker vi själva leva det kristna livet i köttet. Det är inte svårt, det är omöjligt. Det är därför som man säger att ignorera inte hans ställföreträdande liv. Han dog för oss, men han vill också vara vårt liv. Och sen det andra diket som lagivraren faller i, eller kan falla i, är att man lever ett måste-liv istället för ett tack-liv. Och titta här vad det står i vers 3. Jag försäkrar er än en gång, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Okej, så här har vi det. Jag måste göra det här. Jag måste på något sätt liksom leva upp till någonting. Men det intressanta här är att det här ordet för måste, ofiletes i grekiskan, betyder egentligen att en person som är tvungen att göra någonting. Och om jag lever den typen av liv så finns det ingen glädje i mitt kristna liv. Och jag har märkt personligen att det som för in glädje i ens liv, det är ett tackliv. Man börjar att tacka Gud för alla livets detaljer, även de svåra. Och man tackar liksom honom för frälsningen, man tackar honom för det ena efter det andra. Och där kommer glädjen. Inte det att jag måste någonting, men att han har gjort någonting och det är det jag tackar honom för. Och det intressanta är att när Bibeln talar om lagen, så vet ni att vi tänker på 10 Guds budord. Men det fanns många, många flera lagar. Någon räknade ut att på Jesu tid, de lagar som fariseerna krävde att människorna skulle leva under eller av, de var inte mindre än 613. Så över 600 lagar som man skulle hålla. Det är inte lätt att hålla reda på dem. Och då tänker man liksom så här, ja men jag ljuger ju lite ibland va. Men å andra sidan då så skäl jag ju inte så mycket. Så att i och med att jag aldrig skäl då, så är det väl okej att ljuga lite. Och vi håller hela tiden på att balansera våra liv. Jag gör lite si, jag gör lite så. Men Bibeln talar inte det. Bibeln talar om lagen som en enda enhet. Men Jakob talar om det i kapitel 2, verserna 1-13. Så ser vi att han talar om lagen som en sömlös enhet. Alltså det finns ingen delning på den. Han säger att om vi bryter lagen på en enda punkt, ja, då har vi brutit hela lagen. Och då gör ju det gör ju att allting blir så omöjligt. Och därför blir ju det här lagivrandet väldigt patetiskt liksom. Men precis, ja, jag ljuger ju ibland, men jag skäl inte så mycket, så det blir bra. Nej, en enda lögn, en enda stöld, en enda någonting är tillräckligt för att jag ska ha brutit hela lagen. Det är så Gud ser på det. Och det är därför som det är omöjligt att komma in under en lag och bli rättfärdigförklarad inför Gud. Men det är lika omöjligt att komma in under samma lag för att bli helgad, det vill säga avskild till Gud och att växa i den kristna tron. Så vi lever inte ett måste-liv. Jag måste göra det, jag måste göra det. Vi lever ett tack-liv. Och sen, lagivrarens tredje dike är att han eller hon lever ett lågt liv. Läsa verserna 4-6 sen. Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Till Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Att leva under lagen är att ha fallit från ett högre plan. Ni vet, liksom, människor lever just på det här planet relativ rättfärdighet. Liksom. Jag är faktiskt en rätt bra person. Ja, inte fullkomlig kanske, men dock mycket bättre än hon eller han. Och så här, vi graderar och sätter betyg på oss själva, på andra och så vidare. Och jag menar, okej, om vi tittar runt omkring så är det kanske inte så svårt att hitta någon som är värre än oss själva. Men Gud säger liksom, det är inte det det handlar om. Det är ett högre plan. En enda förbrytelse, ett enda övertramp mot hela lagen är faktiskt lika med att du har brutit hela lagen. Så med den bakgrunden så hamnar vi på en helt annan plats. Att vi liksom lever här nere, liksom på det här lagiska planet. Men nåden är så mycket större. Och när vi är i Kristus, och lita på att det är hans liv som lever genom oss, då hamnar vi på ett högre plan. Men han säger att om ni går tillbaks in under lagen, då faller ni från lagen. Det betyder inte att jag förlorar min frälsning, som många människor tror och tänker att det här kanske betyder. Men det har ingenting med det att göra. Det handlar bara om att man lever i fångenskap, för man tar inte emot nåden för livets alla situationer. För nåden handlar inte bara om någonting vi tar emot när vi blir frälsta en gång för alla. Utan det handlar om nåd för varenda liten detalj. Och det står här i vers 4 att ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Och det är ett konativt presens, som förmodligen alla känner till vad det är för något. Men det är faktiskt latin som kommer av konatio, tror jag man säger. Det är alltså ett försök att agera och att handla. Så med andra ord, meningen subjekt försöker att uppnå något men lyckas inte. Med andra ord, det är ett ändlöst strävande. Att försöka bli helgad i enlighet med lagen är ett ändlöst strävande. Det är ett lågt liv, därför att jag kommer ingenstans. Ni vet, liksom när man försöker igen och igen och igen och igen. Tillbaks på ruta ett hela tiden. Det är precis vad det här egentligen handlar om, ett ändlöst strävande. Försöka bli rättfärdiga genom lagen. Omöjligt, säger han. Helt omöjligt. Bryt den på en enda punkt. Du har brutit hela lagen. Och så många kristna med olika bakgrunder, tyvärr, strävar efter att göra goda gärningar. Antingen för att vinna frälsningen. Eller för att behålla frälsningen. Eller för att bevisa frälsningen. Men vårt kött förändras aldrig, och det är alltid lika oförmöget att förbättras. Vi kan inte leva på det här låga planet, vi måste leva på det högre planet. Nåden är det höga planet och lagen är det låga. Nåden är det höga och lagen är det låga planet. Och sen i verserna 7-8 så ser vi att man ersätter den heliga ande med människors läror. Ni började bra. Vem har nu hindrat er så att ni inte längre lyder sanningen? Till det har ni inte blivit övertalade av honom som kallade er. Med andra ord, han säger, det är inte den helige ande som har sagt till er att ni nu ska gå tillbaks in under lagen. utan det är människors läror. Och lagiskhet kommer inte av att läsa skriften eller att följa den helige ande, utan att man följer människors tolkningar av skriften. Och min grekiska lärare, han hade någonting som han alltid kallade för 12-årstestet. Och han menade med 12-årstestet att när han undervisar någonting så ska en 12-åring kunna förstå det. Därför att han säger att 12-åringarna har rätt till 90%. Han menar alltså liksom vi som vuxna krånglar till det. Så var det dock inte i mitt fall. Jag krånglade till det väldigt mycket när jag var i 12-årsåldern. Människor grätade ut det. Men tydligen är det så enligt honom att till 90% så har 12-åringen rätt. Så med andra ord, fråga en 12-åring hur texten ska tolkas. Och man krånglar inte till det. Men det var exakt det som galaterna hade gjort. De hade ersatt den helige andes enkla budskap om nåden med människors krångliga budskap om lagen. Och sedan i vers 9 så ser vi ett femte dike för laggivaren. Att man karaktäriseras ofta av andlig korruption. Och i vers 9 här står det lite surdeg syrar hela degen. Med andra ord, när jag går ifrån nåden och börjar att leva ett lagiskt liv, så kanske det startar i en väldigt liten skala. Men det går väldigt fort. Det är som när man lägger i en liten bit jäst när man bakar bröd. Man vet inte hur det händer, men det liksom bara så bara sprids det till hela degen. Och han säger det här att lite surdeg syrar hela degen. Och så är det med lagen, eller lagiskheten. Att den börjar kanske i liten skala, men det dröjer inte länge förrän det genomsyrar hela ens liv, hela församlingen, hela organisationer till och med. Ett sjätte dike är att man kommer att vara ansvarig för dem som han influerar. Vers 10, nu ska vi se här. Jag för min del litar i Herren på att ni inte ska vara av annan mening. Men den som skapar förvirring bland er ska få sin dom, vem han än är. Jakobs tredje kapitel och första versen så står det att lärare ska få en striktare dom. Och det är väldigt intressant, för att ibland brukar folk säga, ja, därför ska jag inte bli en lärare, pastor. Men det handlar om kallelsen. Om jag flyr från kallelsen så är det inte bättre. Men de säger bara liksom att sträva inte efter någonting som kanske inte är fallet. Men om det är fallet så fly inte från det. Och de flesta kristna har lite sådär olika normer. Och en man som sa till mig en gång så här att jo, jag förstår ju att du måste göra så, men du är pastor. Jag kan ju göra det, jag är inte pastor. Jag tror att du har missuppfattat det här. Det finns inte två olika normer för kristna. Men det finns givetvis ansvar i förhållande till det mått av ljus som jag har tagit emot. Och sammanhanget här är, som vi talade om tidigare, Bema-sätet. Genom våra studier så blir vi mer upplysta och vi döms efter vad vi visste, eller rättare sagt vad vi kunde ha vetat. Ja, men liksom jag håller mig undan, jag går inte så mycket till kyrkan, jag går inte till bibelskolan, jag läser inte min bibel, jag pratar inte med kristna, jag lever mitt eget liv här, för att då är Gud ingenting att döma mig för, jag vet ju ingenting Gud. Men vad Gud säger är att du kunde ha vetat. Det är det som det är det viktiga. Om jag väljer bort att inte veta, då är jag också ansvarig för det. Så när Gud dömer oss, dömer han oss inte baserat på vad vi vet, utan vad vi kunde veta. Om jag borde på en plats där det fanns en kyrka i varje gathörn och det fanns möjlighet att lyssna till Guds ord. Och jag gjorde det ändå inte. Ja, naturligtvis är det det som Gud utgår ifrån. Inte vad jag villigt sköt bort eller ignorerade i mitt liv. Och i Matteus 25 så ser vi hur olika människor får talenter. Och en får en annan får fem, en annan får tio. På en annan plats så får en och en annan får två, en annan får fem och så vidare. Men de döms inte efter, så att säga, hur mycket de fick. Utan de döms efter förvaltarskapet. Jag kanske har en gåva, någon annan har kanske tre gåvor. Någon har mycket inflytande och vad det nu kan vara. Men vad Gud är intresserad av, det är vad jag gör med det som jag har fått. Gud är inte ansenlig till person i Romarbrevet 2:11. Och vi döms efter det ljus som vi har mottagit i Matteus 13, verserna 10-15. Så det är ett av de här lagivrarnas diken. Och det sjunde och sista diket, det är att vi neutraliserar korset. Vi neutraliserar korset, verserna 11-12. Bröder, om jag fortfarande predikar omskärelse, varför skulle jag då bli förföljd? Då vore korsets anstöt borta. De som uppviglar er borde gå och stympa sig. Ganska starka ord här. Men faktum är att ska vi se här. På den tiden, alla tider, alla generationer, alla platser har sin egen politiska korrekthet. På den tiden så var det omskärelse, moselag, judiska traditionerna. Det var den stora grejen. Och han visste att om man bara hade anpassat sin förkunnelse lite grann, tagit bort korset från sin predikan och sagt att Jesus är inte enda vägen, utan vi behöver Jesus plus lagen, eller behåll lagen och lägg till Jesus, då hade förföljelsen omedelbart upphört. Om vi korrigerar våra liv och predika det som den här världen vill höra, ja, då upphör naturligtvis förföljelsen omgående. Vad är det som gör att människor tar anstöt av? Jo, därför att vi säger att Jesus är den enda vägen. Vi säger att det är bara genom tron på hans försoningsdöd på korset som jag kan bli frälst. Det kan inte tas emot. Om jag inte säger det, så ja, men det går lika bra med Mohammed eller med Buddha eller med Shiva eller vad det nu kan vara. Ja, då upphör förföljelsen. Men vi kan inte neutralisera korset genom att göra så. Det står här ett det vore korsets anstöt. Och anstöt här, det är faktiskt ordet skandalon i grekiskan, där vi får ordet skandal från. Det betyder liksom en stötesten. Jesus betalade priset, han sa i Johannes 19:30, det är fullbordat. Och laggivaren neutraliserar det här budskapet genom att lägga något till det. Då är det inte fullbordat, för jag måste liksom bli fullkomlig genom omskärelse eller genom laghållandet av lagen och så vidare. Så, men det står att det här är en stötesten för Gud, det är en skandal för Gud. Att vi försöker att lägga någonting till det som han har fullbordat. Och att säga det är att säga att vad han gjorde på korset inte var tillräckligt. Och det finns egentligen tre kategorier människor som alla vill komma till himmelen. Om man nu tror att det finns en himmel. En del säger genom goda gärningar. Men om det var genom goda gärningar alena, då hade ju Jesus inte behövt dö. Andra säger, ja, det är genom tro plus gärningar. Men då säger jag ju att Jesus inte, det Jesus gjorde på korset inte var tillräckligt. Så finns det en tredje kategori som vi förhoppningsvis räknar in oss själva i. Genom tro alena. Därför att då är det fullbordat. Och den överväldigande majoriteten av kristna säger att ett gott liv, goda gärningar, någon form av frukt, har någon slags betydelse. Och det har det, men det är bara ett resultat av det som redan har skett i oss. Det är inte orsaken. Eller förlåt, men det är orsaken. Alltså det förändrade livet blir synligt och manifesterat när jag lever för Gud, när jag vandrar med honom. Men de kan inte lägga någonting till det som han redan har gjort för mig. Så hur slutar jag att vara logisk? Jo, vi går från kött till tro. Vi såg det här i kapitel 5, verserna 5-6. Vi går från lag till kärlek. Också i vers 6. Och vi går från vårt eget rike till hans rike. Vi fokuserar på andra. På det sättet kommer jag bort från lagiskheten. Från kött till tro, från lag till kärlek. Från vårt rike till hans rike. Så det här är några saker. Lagivrarens 7 olika diken. Ignorera Jesus ställföreträdande liv. Lever ett måste-liv istället för ett tack-liv. Lever ett lågt liv baserat på lagen istället för ett högt liv baserat på nåden. Ersätter en helig ande med människors läror. Man karaktäriseras ofta av andlig korruption. Man är ansvarig för dem som man influerar. Och man neutraliserar korset. Så det är några av de saker som vi hittade här i Galaterbrevets 50 kapitel. Och verserna 2-12. Så här är vi ber att du vill signa de här tankarna för oss. Tack Jesus att vi har blivit fria från lagen. Inte bara när det gäller vår rättfärdiggörelse. Men också när det gäller vår helgelse. Vi kan bryta lagen på en enda punkt. Vi blir skyldiga. Som om vi hade brutit lagen på alla punkter. Och vilken tragedi, vilken hopplös situation. Men nu är det inte så. Du har uppfyllt lagen till punkt och pricka. När vi tror på dig så är lagen uppfylld i oss genom dig. Och du vill leva ditt liv genom oss. Vi tackar dig för att din ställföreträdande död som gav oss rättfärdiggörelse, men vi tackar också dig för ditt ställföreträdande liv som ger oss helgelse när vi låter dig leva genom oss. I ditt namn. Amen.
Så är det punkt 5.
Vad sa du?
Punkt 5.
Ja. Karakteriseras ofta av andlig korruption, tror jag det var.
Jag ser vi korruption, det är fel. Det var korruption.
Nej, korruption. Det ska inte vara något än där. Det är nog bara jag som inte kan prata svenska. Men korrumperad, det är det där.
Jag tänkte på det här som du sa, det var så bra att vi inte ska... När vi till exempel är manifesterade sådär så ska vi inte korrigera eller förminska själva budskapet utan... Precis som det är, det enkla, raka och tydligt.
Ja.
Som vad det innebär att tro på Jesus.
Var det en fråga?
Nej, det är ingen fråga.
Nej, det var bara en kommentar.
Det var en kommentar. Just det var så bra där att inte korrigera någonting. Utan även om det kan göra ont.